Det har gått några veckor sedan sist, men nu är vi äntligen tillbaka med ett nytt härligt avsnitt av podden Kyrkfika. I dagens avsnitt så möter jag Emelie Bjurenstedt. Emelie är musiker, sångerskan som älskar att städa och älskar att jobba. Och hon drev under flera år en egen butik i Jönköping och levde sin dröm. Men sadlade om och upptäckte ett nytt kall i livet när hon började jobba på begravningsbyrå och hittade där sitt drömyrke. Sedan ett år tillbaka så har hon lämnat det och nu driver hon företag tillsammans med sin man. Det här kommer vi att prata om. Vad är det som gör att man liksom lämnar allt och sadlar om mitt i livet? Och att hitta nya drömmar är det man inte riktigt först kanske trodde. Vi kommer också att tala om de där tillfällena när livet gör riktigt ont. Och hur man någonstans mitt i det hittar kraften och orken att gå vidare. Och att kanske också i det återupptäcka den barnatro man en gång hade. Och att få en ny relation till vem Gud är. Jag hoppas att ni kommer att uppskatta det här samtalet precis lika mycket som jag gjorde när jag mötte Emelie. Så jag önskar er en härlig lyssning.
Då säger jag varmt välkommen till Emelie Bjurenstedt. Eller det kanske är jag som är välkommen. Jag sitter på ditt kontor just nu ju.
Mm. Aha. Precis.
Vad kul att du vill vara med i det här.
Tack.
Jag brukar ju börja de här avsnitten med att ställa en ganska öppen, stor eller liten fråga om vem är du? Och vad skulle du säga? Vad ska ju ditt svar på? Vem är Emelie?
Emelie är en tjej på, eller kvinna, eller tant ska man inte säga än, men 42 år. Som bor i Habo sedan typ 13-14 år tillbaka. Har en man och två barn. Älskar att sjunga, musicera, spela. Älskar musik i alla former. Tycker om att städa.
Oj.
Älskar att städa.
Den är inte helt.
Nej, den är inte helt. Den är nog från min mamma. Att man har fått det där i sig. Men jag tycker verkligen att det är härligt att städa. Och jag tycker om att få vara ensam hemma och just städa.
Fantastiskt.
Ja. Entreprenör. Tycker om när det händer mycket saker. Många bollar i luften. Tycker om att vara ensam. Mm. Men tycker också om att vara i stora sällskap och bland mycket folk. Så att jag är väl en liten sådär, lite av varje. Hela mig liksom. Ja.
Ja, men precis. Jag tänker att vi ska komma in på den platsen där vi sitter nu och det du gör här liksom. Men du har ju gjort ganska mycket, tänker jag, eller i ditt liv för att ta dig hit. Vill du ta oss med lite på den resan? Du är född i närheten här.
Ja, jag är född i Trånghälla. Ligger ju lite utanför Jönköping, mellan Jönköping och Habo. Med tre stycken syskon. Och i ganska tidig ålder så började jag jobba på McDonald's faktiskt. Och det var väl också där jag insåg att jag tycker det är ganska roligt att jobba. Och jobba hårt liksom och slita och sådär. Och det var man, det blev man ju van vid på McDonald's.
En ganska bra egenskap att ha, tänker jag.
Ja, men jag tror det. Att jag tyckte det var liksom, jag ville alltid prestera, jag ville vinna alla tävlingar och vet vad den var, så liksom skulle jag vara på prispallen och liksom just för att arbeta hårt. För jag tyckte om det. Så att jag fastnade ju lite på McDonald's kan man säga. Mm. Och fick möjligheten att utbilda mig i deras liksom program då med att bli skiftledare. Och sen blev jag personalchef och sen sista tiden var jag restaurangchef. För A6 McDrive då, McDonald's.
Just det.
Så det var ju en jättehärlig tid och i en ganska ung ålder. Att vara liksom chef för typ 100 anställda.
Hur gammal var du då?
Ja, då var jag ju 23.
Ja, det är ganska ungt.
23.
Just det.
Så där var jag fram till jag träffade min nuvarande man. Och då kände jag väl att det jobbet inte längre var så bra, helt enkelt. När man träffade en kille på den tiden. Jag jobbade ju dygnet runt och jag levde för mitt liv och jag tyckte liksom, eller mitt jobb, och jag tyckte att det var mitt allt. Och alla mina vänner var ju de som jobbade där och ja, men så. det var ju som en fritidsgård nästan på något sätt, fast med liksom ansvar, och man hade liksom. Ja, sen när jag träffade honom så kände jag liksom efter ett tag att det var inte riktigt lika roligt längre. Mm. Så då sökte jag mig bort från det. Och fastnade på någon klädaffär ett tag. Och sen var jag på Lidl ett tag som butikschef. Men hamnade liksom inte rätt någonstans riktigt. Men sen ville jag ju driva eget. Så att jag började leta lite och tänka lite. Och hittade då ett företag som heter Oil & Vinegar. Som är ett franchiseföretag från Holland.
Mm. Var det liksom, alltså jag tänker, var det liksom just drivet att få driva eget som drev det? Eller var det så här, jag tänker Oil & Vinegar är ju, tänker det fortfarande inom matprodukter på ett sätt ju. Mm. Men det är ju ändå något helt annat mot McDonald's. Mm. Alltså var det liksom ett intresse av den typen av marknad? Eller var det bara, jag vill köra eget?
Nej, men det var det. Från början var jag faktiskt inne på typ café, restaurang. Alltså en sån variant. Men sen då när jag hittade detta så kändes detta spännande. Eftersom det var då medelhavsmat. Mm. Oljor precis. Och vinägrar och kryddor och tapenader och oliver. Allting som har med liksom medelhavet att göra. Och att det också var väldigt fina butiker. Vackra butiker. Ja, presentbutiker. Alltså det blev liksom. Och där jag ganska tidigt också insåg att det är här man kan liksom jobba med service och det här lilla extra. Och, ja, den biten då.
Just det.
Så att det var nog mest att jag ville driva eget, men jag hittade detta som ändå ett franchise och tyckte att det kändes lite tryggare, lite mer.
Mm. Ja. Precis.
Så. Mm.
Och hur länge blev du där?
Där var jag då i, ska vi se här, 10 år. Det är så. 12 år. 13 år till och med. Ja, jag hade det ganska länge. Så att, ja, och trivdes jättebra med det. Sen är det ju alltid så, liten butik. Inte mest lönsamt kanske.
Och ganska slitigt.
Ganska slitigt. Mm. Jag jobbade ju nästan alltid 6 dagar i veckan. Mm. Från 8 till 7-8 på kvällen.
Just det.
Och det var liksom. Alla helger, alla. Nu hade vi stängt på söndagar i och för sig. Så söndagar var ju faktiskt ledig. Men då gjorde man allt det andra kanske. Mm. Som innebar att vara egen. Mm. Med liksom siffror och
precis.
Bokföring och allt det andra som skulle skötas.
Mm.
Så att jag tyckte det var jättekul. Men det var också lite slitigt. Och det var liksom. Ja, det är så att vara egen och liten. Att vissa månader var det så här. Oj, det fanns liksom inte kanske lön till mig. Utan det var tvungen att gå till alla andra kostnader.
Men liksom. Precis.
Så. Ja, den är. Sen gick det ju runt så. Så det var ju därför också jag fortsatte. Men när jag blev gravid då med min dotter som är 10 nu då.
Mm.
Det var väl första gången jag började känna att nu vill jag inte göra detta mer.
Just det.
Nu vill jag inte jobba så här mycket och ha barn.
Mm.
Så då försökte jag faktiskt sälja.
Mm.
Men lyckades inte med det. Så att när jag fick henne så hade jag fortfarande kvar butiken. Med lite så här halv ångest att ha. Ska man behöva ha en butik och vara mamma samtidigt. Men det gick bra. Det gick jättebra. Jag hade en butikschef typ ett år faktiskt. Som jobbade så att jag ändå kunde vara föräldraledig.
Just det.
Så. Och då höll jag på däremot att gå riktigt i konkurs efter det året.
Ja.
För att ha anställda så på det sättet var ju inte någon höjdare. Så var det.
Nej, inte superenkelt tänker jag. Alltså att både släppa ansvar men också ekonomiskt.
Mm. Nej, men det var lite sådär.
Mm.
Så att, men sen när Selma var 1 år då så började jag jobba igen med visionen och tanken om att driva upp företaget igen. Och få det lite lönsamt och sen förhoppningsvis kunna sälja det efter några år igen.
Just det.
Så det gjorde jag ju då. Mm. Så att jag jobbade ganska mycket även när Selma var liten.
Är det under den tiden som även Olle föds? Eller?
Nej, ja, Olle föds ju faktiskt 5 år senare. Vi hade ganska svårt att få barn. Och vi hade svårt att få Selma också.
Mm.
Men Olle var ännu värre, höll på att säga. Mm. Med mycket missfall och mycket tråkigheter. Sådär. Så att, och under den här tiden hade jag ju också då den här butiken som tog all min tid.
Mm.
Så det var ganska tuffa år faktiskt.
Ja, men
att både kämpa med att få ett barn till. Och sen då att försöka få en butik och gå runt och allt det som var kring det. Och sen hade jag då dessutom en man som på den tiden jobbade nästan borta måndag till torsdag varje vecka. För han var resande säljare. Och det var han tvungen att ha det jobbet för att jag hade min butik och vi var tvungna liksom att kunna lösa det ekonomiskt på det sättet. Så det var några tuffa år faktiskt. Men under den här tiden så vet jag med att många faktiskt bad för det här. Och på den tiden var jag med en kör. Och jag tog fram detta lite för dem med butiken. Och att det var jobbigt liksom att jag inte lyckades få den såld. Och med barnlöshet och sådär med. Och sen var det så fantastiskt att jag blev gravid. Och Olle ville vara kvar. Så han fick jag. Mm. Och 2 veckor innan han föddes så skrev vi på papperna på nyägare för butiken.
Fantastiskt.
Så att då fick jag vara föräldraledig och
njuta av det.
Och njuta och veta att jag hade sålt butiken.
Ja. Underbart.
Ja, det var faktiskt helt fantastiskt, den känslan. Att veta liksom att nu har det gått vägen. Liksom.
Ja, men precis.
Och så var jag ju arbetslös då dessutom. Och det var ju lite jobbigt. För det hade jag ju aldrig varit. Men när Olle var då 2 veckor så ringde de ju då från Fonus. För jag hade ju sökt jobb där innan och inte fått det. Och så ringde de och frågade om jag var intresserad av att börja jobba där.
På en begravningsbyrå.
På en begravningsbyrå. Ja, och då var ju Olle 2 veckor. Så då blev jag ju lite så här, oj, nu har jag ju precis fått en bebis här. Och liksom, jag vill nog njuta av detta. Och det förstod ju de. Så att jag var föräldraledig 1 år då. Och sen så började jag där. Mm.
Som ju är något helt annat.
Mm.
Ja. Vad betyder det för dig att få byta liksom sammanhang?
Ja, men i min värld hade det ju varit ett litet frö så där i många år. Framförallt sista åren på Leminiger. Att jag insåg ju att jag trivdes mer med att vara i en affär för att möta människor. Och få samtala med människor och ta hand om människor. Många kunder kom ju till mig bara för att prata.
Ja,
så var det lite. Få lätta sina hjärtan och berätta om saker och få. Så, där. Så att jag hade ju gått och tänkt liksom lite att det där yrket skulle nog verkligen passa mig. Så att jag hade ju liksom den där drömmen om att det skulle vara det perfekta jobbet. Så. Och det var det verkligen.
Mm.
Det var det verkligen. Det är ett otroligt fint yrke. Och att få vara... Ja, men nära människor i den där bubblan som blir
i sorgen.
I sorgen. Mm. Att man får finnas där och ta alla de där kanske tuffa besluten. Eller ge råden i de tuffa besluten. Och vara den där praktiska människan som orkar hålla i massa bollar.
Mm,
och orkar fixa och dona och greja när de som är i sorgen inte gör det. Mm.
Ja, det är ju jag tänker det är ett beundransvärt yrke på många sätt. Alltså, och fantastiskt vackert.
Mm.
Att i liksom människors livskris något vis bara få vara en trygg punkt. Liksom.
Mm.
Fantastiskt.
Mm.
Jag funderar på vilken tråd vi ska dra i. Men nu är du ju ändå tillbaka i liksom försäljningsbranschen.
Jag råkade ju hamna här.
Råkade hamna här.
Det var inte alls meningen. Det är konstigt ibland vad livet tar en. Så är det. Nej, men jag... Som sagt, jag började på Fonus. Älskade mitt jobb. Trivdes väldigt, väldigt bra. Och livet kändes väldigt bra i övrigt också. Mm. Förra sommaren. Vi hade våra 2 fina barn. På 9 och 4. Och livet kändes som sagt fantastiskt.
Mm.
Och då öppnades ju den här möjligheten att... Det företaget som min man då har jobbat i alla tider...
Mm.
Vi fick en möjlighet att köpa in oss i det. Och kanske på sikt även äga det. Och det var en sån där möjlighet som vi aldrig trodde skulle komma.
Nej,
precis. Vi har alltid drömt lite om att göra någonting tillsammans. Och jag visste att Marcus skulle aldrig vilja jobba och driva en begravningsbyrå.
Nej.
För där kanske jag ändå hade en liten dröm och vision om att göra det då som eget. Men där visste jag att där får jag inte vara med Marcus. Men när vi fick veta detta så blev det först en väldigt märklig situation för min man. För att det blev liksom att oj, ska jag liksom inte kunna jobba med detta mer för att vi ska sälja det här företaget till någon annan? Eller kommer jag få vara kvar? Och det blev liksom många diskussioner där den sommaren. Men när jag då sa till honom att, men du, ska vi liksom försöka köpa detta? Ska vi göra detta ihop?
Mm.
Då blev ju hans reaktion först att... trodde aldrig du ville liksom byta jobb nu. Du har ju hittat ditt drömjobb. Det hade jag drömt om. Liksom.
Yeah.
Och jag tänkte att ja, det trodde jag med. Men ibland så blir livet liksom på ett annat sätt. Mm. Så. Och den här branschen är ju tillverkning av babyprodukter. Så det är en väldigt rolig bransch. Det är en väldigt tacksam bransch. Och den är ju... Ja, jag har ju hela tiden varit i det här företaget också. Eftersom Marcus har jobbat med det hela tiden. Så att jag har ju hela tiden liksom...
Ja, men levt lite med det.
Det här och vet det här. Och har varit med ibland på lite mässor. Och liksom varit med i butiker ibland. Och liksom hjälpt honom med grejer och så. Så att jag tyckte liksom inte heller att det var så långt steg att faktiskt våga satsa på detta.
Och nu har ni gjort det.
Så nu har vi satsat jättehårt och tänker liksom att vi på sikt kommer äga det här fullt ut. Tanken är att vi ska betala för varje år som går. Mm. En viss summa då. Till han som äger det idag. Spännande. Och drömmen är ju att om 3 till 4 år kan köpa loss honom helt då. Mm. Så att vi får äga det. Trivs jättebra. Mm. Det gör jag.
Vad spännande.
Det är en väldigt spännande bransch. Och den är så bred med. För man får ju både liksom... Man kan både lägga tiden på att besöka små butiker i Sverige. Och du vet, dricka kaffe och... Ja, men du vet, gå runt i deras små butiker och prata. Mm. Hur vi ska kunna ha våra produkter. Men också till de stora jättarna. Att bara sitta med filer och förhandlingar och offerter och liksom... Så att det är så mycket. Det är så högt och lågt på något sätt.
Ja, men precis.
Så att, nej, det är ett jätteroligt yrke.
Ja, så spännande.
Mm. Spännande.
Det jag tänker vi ska hoppa tillbaka lite. Mm. Du nämner ju de här väldigt tuffa åren, tänker jag. Och att du är även lättad på det här med barnlöshet och kampen liksom, runt det. Och i det så nämner du liksom det här med vad andras omsorg och även böner kanske till viss del betyder i det.
Mm.
Samtidigt vet jag att din väg inte alltid har varit helt enkel med tron. Alltså de här åren, liksom, vad gör de med dig och hur överlever du? Liksom?
Ja. Ja, du. Nej, men det är ju, jag tror att det är så här lite som du är inne på, att jag hade ganska många år där jag för det första var helt emot att gå in i en kyrka. Jag tyckte det var jättejobbigt att gå in i kyrkor. Mm. Plus att jag i princip tappade i tron. När jag ser tillbaka på den tiden så kanske jag kanske aldrig sa till mig själv att jag tror inte alls. Jag pratade nog med Gud och sa att vad så du vet så tror jag inte på dig längre. Jag kanske hade den grejen.
Men det var
jag tror inte att jag egentligen 100% släppte allt vad tron betyder. Men jag tror att jag tyckte att tron hade så mycket med ens levande och tankar. Och, ja, men det var så rörigt där några år. Liksom. Jag
för du är ändå uppvuxen liksom, med tron hemifrån och som barnsbarn. Liksom.
Ja, men det är jag. Vi har ju liksom alltid vuxit upp med liksom kyrka och att mamma och pappa är liksom kristna och troende och sådär. Så att det var några år som det var, ja men det var rörigt och jag fick inte ihop det riktigt och sådär. Men sen när jag väl valde liksom att ändå tro igen. Och det var ju tack vare att jag träffade min man som också öppnade upp de där dörrarna. Att det behöver inte vara så svårt liksom, att tron har ju inte så mycket att göra med allt det andra runt omkring liksom. Utan tron är ju det där fina och vackra att man får lägga sitt liv liksom i Guds händer. Och tro att det som händer är... liksom hans mening på något sätt. Och det är väl det som har blivit så fint i våra liv. Att vi försöker tänka så med allting som är.
Mm.
Att när man ser tillbaka på vissa saker så tänker man att ja, men det där kanske var för att det där skulle hända. Eller man har ju jättesvårt när man är mitt i kämpande att få barn till exempel. Jättesvårt att förstå då vad är det här för mening. Liksom, att det ska bli så här och så här hela tiden. Men sen när man ser tillbaka så kanske man tänker, ja men det var ju för att liksom, jag kunde inte ändå sälja butiken före jag blev gravid liksom. Det var ju då jag hittade någon som ville ha den och de personerna skulle inte kunna köpa den några år tidigare. Eller, nej men det där jobbet jag fick, det fick jag ju liksom, det kanske jag inte hade fått 2 år tidigare. Eller liksom, allting blir sådär att, ja. Och det tycker jag är ganska fint.
Ganska bra fast man inte såg det då.
Ja. Och jag tänker att det är sådär, det är lite så här härlig barnslig tro på något sätt. Och som min Marcus, min man, har. Det där barnsliga, sköna på något sätt. Att, ja, det är härligt att tro så och tänka så att det som händer, liksom det finns någon plan med det.
Mm.
På något sätt. Och även kanske de där åren, vi pratade om det lite innan vi började spela in, att de där åren när man var ifrån allting, att de kanske också var viktiga just i mitt liv för att bli den jag har blivit.
Ja, eller precis. Just det.
Att liksom jag förstår hur många andra kan må eller tänka eller känna, och jag kan förstå liksom varför man väljer vissa val eller liksom allting som har med det att göra. Att, ja. Så att nu som äldre så väljer jag kanske att tänka så. Inte lägga så dåligt samvete på att jag levde som jag gjorde eller gjorde de valen när jag var ung, utan mer att ja, men det kanske fanns en mening med det.
Mm. Och som du säger, det kanske också var en viktig period.
Mm.
För att det formar ju ändå någonstans vem man är och vad man landar i som sen. Liksom.
Mm.
Vad betyder tron för dig? Eller jag tänker det här, men både utifrån din egen situation men också till viss del kanske jobbet nu med, men inte minst i begravningsbyrån. Liksom, man möter människor i den här sorgen som de är, och man möter människor mitt i livet på väldigt många sätt.
Mm.
Och det gör du ju fortfarande liksom, i kundkontakter och allt. Mm. Alltså det är väldigt mycket människor runt omkring dig.
Mm.
Vad betyder tron för dig i de, liksom, i de mötena?
Mm. Oj, det var en svår fråga.
Mm.
Vad betyder tron för mig då? Alltså jag tänker att jag är väl kanske inte den människan som alltid hamnar i samtal med människor om ja, Gud och Jesus och tro.
Nej.
Så. Jag kanske inte är den som öppnar upp ett sånt samtal. Däremot tror jag att jag ofta kanske kan visa det. Att det är någonting speciellt med mig. Mm. Eller att man har någonting som man vill dela med sig av.
Mm.
Att man liksom mer kanske gör det i gärningar och handlingar och liksom omsorgen om människor på något sätt. För jag tänker att ja, det är svårt att sätta ord på liksom hur tron. När man jobbade med liksom begravningsbiten och med människor i sorg, då blir det mer det här att man liksom gärna kunde lägga orden på att liksom med trösten och med evigheten och med liksom det där vad jag själv tror händer. Och då fick man ju ofta kanske de där små samtalen om ja, vad tror du själv liksom. Fick inte vi prata riktigt om det som jag var i en kedja där man liksom inte kanske visar med olika religioner och så, men om de frågade och jag var liksom att vi får ju egentligen inte prata om det här, men eftersom du frågar mig så tror ju jag att det definitivt finns någonting efter detta. Eller,
och sen tror jag liksom att man, precis som du är inne på, att man kan väldigt ofta visa utan att säga att ändå så här visa att det här är något som bär.
Så att i det yrket så fick man ju ofta de liksom, stunderna att ge liksom, hoppet eller det där man själv tror på eller hoppas på eller så. I sitt yrke nu blir det inte riktigt på samma sätt. Så. Sen är jag ganska ny i detta med. Så att jag träffar ju kanske inte så mycket människor just nu heller. Utan jag sitter mest bara vid en dator hela dagen.
vad var det som gjorde? Alltså jag tänker så här, om vi inte ska gå in så jättemycket på de där åren iväg från kyrkan. För det kan ju ha sina orsaker. Men vad var det som gjorde att du hittade tillbaks?
Nej, men den stora anledningen var ju att jag träffade min man faktiskt.
Ja,
så är det.
Liksom det.
Så är det faktiskt.
Mm.
Och långt senare efter att vi hade träffat så berättade även min pappa för mig att han faktiskt hade bett ganska mycket för det. Att jag skulle träffa just en kristen kille.
Mm.
Som kanske skulle kunna få mig att liksom prata och liksom öppna upp mig och våga släppa in det igen.
Mm.
Och jag vet att jag sa till Markus, om jag inte minns helt fel i början, att bara så du vet, liksom, jag är ju inte kristen. Det kanske du trodde, för jag heter ju Bjurenstedt.
Liksom. Precis,
så
det är ju stämplat.
För att han bjöd ju ut på någon dejt liksom. Och bara så att är det en kristen tjej du är ute efter så
får du hitta någon annan.
Så får du hitta någon annan liksom. Mm. Men då var väl han sådär liksom att nej, men det spelar inte så stor roll för mig. Eller så, om du är kristen eller inte, utan det. Typ något sånt där.
Det är fint att han inte, att han inte gav upp.
Så skönt för min skull att han inte gjorde
precis,
det.
Ja, verkligen.
Ja. Så att det, nej.
Det, innan vi går ner för landning, tiden går fort. Så tänker jag ändå, vi ska också komma in lite på musiken.
Mm.
Alltså för du har ju en, ja men ibland har jag sagt om dig till andra att du har ju liksom en gudabenådad gåva i din sång.
Oj, tack.
Eller så, alltså du sjunger ju fantastiskt och tycker jag. Ja men och jag tänker så här, den är ju en viktig del av ditt liv.
Mm.
Vad betyder sången, musiken?
Ja men den betyder jättemycket. Det är i sången och musiken som jag ofta själv känner att jag kan landa. Ladda batterierna. Jag kan älska liksom att lyssna på musik men också att musicera själv. Och jag har väl tänkt också det på äldre liksom år. Att man ibland får vara bra på att faktiskt, ska jag uttrycka mig? Men att man liksom tar tillvara på de gåvorna man har fått.
Mm.
Som ung kanske man mer kände liksom att det skulle vara så perfekt då med sin sång. Liksom. Minsta lilla ton och minsta lilla stavelse. Och man kunde liksom träna på en låt i all evighet för att den skulle vara perfekt rent tekniskt. Liksom, eller sådär. Men, och sen alltid då, eftersom jag har ett otroligt dåligt självförtroende och alltid haft, så var jag alltid kritisk mot mig själv. Att det var alltid någonting som inte gick bra. Alltid en liten ton som var fel eller det var någonting som var lite halvfalskt eller någonting annat. Det var alltid någonting som jag kunde gjort bättre. Och det kämpar jag med fortfarande. Men jag försöker verkligen lägga det där i att det är ju inte tonerna och stavelserna och text, alltså det, utan det är ju att man vill förmedla någonting och kanske ge någon annan någonting.
Mm.
Och att försöka liksom, man säger det till sig själv att det där är, det är en gåva liksom. Just, man behöver inte känna att man prestationsnivån och prestationsångesten kan bli så hög liksom i sådana bitar ibland.
Ja,
och att man känner att man ska, och försöka lägga det där i att kan jag ge någonting till någon annan? Kan liksom, jag kan ju lyssna på musiker som ger mig liksom jättemycket. Ja, och då kan jag försöka tänka att kan man ge det till någon annan? Så. Och jag kan ju verkligen nöda in mig och fastna liksom i vissa texter eller textrader eller fraser liksom. Som kan bli sådär, wow, de här, hoppas den där frasen går in i någon annan människas. Liksom.
Precis.
Och jag vet att min stora syster sa det, som håller på mycket mer med musik och liksom skriver egen musik och så. Jag vet att hon sa en gång när jag skulle sjunga på en grej på Gotland. Och det skulle nog inte komma så mycket folk. Och så pratade vi väl om det innan att det är ingen så här, det är inget drag direkt för att jag ska komma dit och sjunga. Utan det kanske kommer komma så här 5-6 personer om vi har tur liksom. Och så vet jag att hon sa då någon gång att jag brukar tänka att liksom, ger man en person någonting när man är och gör någonting så är det liksom värt det. Och då var det så fint när jag kom till det där stället på Gotland den där gången. Så mötte jag en kvinna som skulle kompa mig. Och hon berättade att hon knappt hade varit i den kyrkan där vi var sista tiden. För att hon hade ganska nära inpå där begravt sin man och sin svärfar. För de hade omkommit i en olycka i en silo. Och det, på den tiden jobbade jag även som begravningsentreprenör då när jag var där. Så att vi hade ett otroligt fint samtal innan den här musikgudstjänsten då som var på kvällen. Och vi pratade massa och hon spelade och jag sjöng. Och, ja, sen hade vi den där konserten då och det kom väl typ 8 personer plus min man och barn typ. Så det var ju liksom inte någon sån här jättehaj grej liksom. Men jag kände hela tiden att det var mycket stämning, fin atmosfär liksom. Och sen när jag skulle gå därifrån då säger ju hon till mig liksom just det där. Jag är så glad att jag tackade ja till att spela till dig. Liksom, för att du har verkligen öppnat upp det här. Och liksom hon pratade om att jag skulle verkligen möta dig idag. Och då tänkte jag på det där att ja, men, om man gör en sak och man gör för en annan människa. Så, ja. Så försöker jag tänka.
Det är fantastiskt. Vilken berättelse.
Ja, eller, ja, men liksom det var, ja, det blev väldigt starkt faktiskt.
Ja, men du, Emelie, fantastiskt. Finns det något mer som du känner det här? Skulle jag vilja ha sagt.
Nej, men det enda som jag kan tycka och känna i mitt egna liv, det är ju att, att man verkligen ska försöka tänka mest på att liksom Gud verkligen har omsorg om oss och bryr sig om oss, och att det handlar inte så jättemycket om liksom alla, vad man gör och hur man ser ut och vad man presterar och vad man inte liksom orkar, eller allt sånt där som är, som tar ens energi, och att liksom verkligen försöka landa i det där att, men man får lägga saker i Guds händer.
Mm.
Jag har verkligen landat mer och mer i det här sista åren. Att liksom, man är inte fullkomlig. Ingen människa är det. Och det är onödigt att gå runt och tänka på allt man inte gör och inte hinner med. Och, ja, man borde så mycket. Liksom.
Mm.
Man borde liksom öppna hem för hemlösa, och man borde vara på stan och servera kaffe. Ja, men liksom allt så här, för jag är en sån person. Jag vill ju så mycket liksom. Men försöka landa i det här.
Också.
Ja, det är det här liksom, att man är så mycket. Men försöka landa i det här, att liksom, Gud har verkligen omsorg om oss. Och han älskar oss som vi är.
Mm.
Mm. Med det vi orkar, hinner med, mäktar med.
Mm,
men det viktiga är väl att man ska orka med och tro. Liksom,
mm.
För att man inte släpper den biten.
Mm.
För det var väl kanske ändå det jag valde att göra under många år. Bara för jag tyckte att det var så mycket krav med att tro. Det var så mycket som ingick liksom, som man var tvungen att ställa sig ledet för, och som var tro. Det var så mycket i det liksom. Men att förstå att, men tron är ju inte så mycket.
Nej, precis. Den bara är.
Den bara är, ja.
Mm. Du, tack för att du, tack för de orden.
Mm.
Tack för att du ville vara med. Och alltså, så mycket lycka till med både liksom med sången, men framförallt med företaget och framtiden i vad det har att ge.
Mm. Tack.
Tack.